I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varmt välkomna till den damallsvenska podden. Vi är mitt inne i det sista landslagsuppehållet för säsongen. Vi har två omgångar kvar, men de smällkaramellerna får vi vänta på en liten stund till. De kommer nu till helgen. Makoto Asara heter jag, har med mig Anna Rydén på länk även denna helg. Även om du är hemkommen väl från Dublin?
Ja, jag är ju det. Jag skulle inte vara på länk idag. Jag hade ju tänkt sitta där i studion med dig, men har åkt på lite feber, så att ja, jag sitter hemma under en filt och poddar, som man gör.
Alltså här liksom, de har ju sett vad heter det, radiosportkollegan Alexander Lundholm när han suttit och refererat hemma under liksom pandemin. Han byggde sitt liksom så här liksom, eller vad heter det, så här kuddslott hemma för att få liksom bäst akustik. Det är ungefär så du jobbar också med filten, gissar jag.
Ja, lite så. Jag har grävt ner mig i en soffa, dratt en filt över huvudet. Ja, så här ligger jag.
Perfekt. Och som sagt, man ska ju vara hemma när man är sjuk. Det är ju trots allt det som fortfarande är rekommendationerna, även om det mesta har öppnat upp efter pandemin, om man nu får säga efter ännu. Med det sagt tycker jag vi går på fotbollen istället, och vi kan väl konstatera, vi ska komma in på det du har gjort borta i Dublin och landskampen som vi har fått se och landskampen som kommer. Men det har ju faktiskt hänt saker på den damallsvenska scenen också, nämligen i ja, tabell tvåan, BK Häcken, där det har varit lite stormigt får man väl säga. Och numera tränas ju den klubben av Robert Vilahamn och inte en Mats Gren. Anna, hur reagerade du på beskedet som kom?
Alltså jag är ju inte förvånad över att Häcken inte valde att förlänga Mats Grens kontrakt. För så är det ju, att det gick ut efter säsongen. Man valde att inte förlänga det, och istället för att vänta på att det skulle löpa ut så valde man ju då att göra ändringen omedelbart. Sen vet jag ju helt ärligt inget om den nya tränaren som man ju plockar in då, som var assisterande i här laget. Det blir intressant att se vad han kan bidra med, men jag blev lite förvånad över att man gjorde det direkt. Samtidigt så är det ju så att det väntar två väldigt viktiga Champions League-matcher mot Benfica för Häckens del. Det har ju varit tuffa matcher mot Lyon och Bayern München. Nu blir det lite mer upp till bevis vad man står sig mot då ett lag som Benfica som finns i den här gruppen, som ju spelade 0-0 mot Bayern i premiären men sen åkte på stordäng mot Lyon. Så att det är väl det. Det behövs ju ny energi in i gruppen. Vi kan väl bara lyssna lite på, jag träffade ju Elin Rubensson samma dag som det här beskedet kom, och vad hon säger om den perioden som Häcken lite har varit inne i här i, under hösten och ja, de senaste veckorna.
Men vi har ju varit inne i en svacka nu, det har vi. Och det har varit lite energilöst. Sen varför det har blivit så, det vet jag inte. Det har varit mycket matcher, det har varit tuffa matcher. Men det blir så ibland. Jag tror alla lag har varit där. Så det gäller bara att ta sig upp igen.
Nu väntar ju några viktiga Champions League-matcher. Kanske framförallt matcherna mot Benfica. Vad tror du det här tränarskiftet kan betyda för er in i de matcherna?
Nej, men som jag sa innan, att jag tror att det kommer ge oss lite ny energi. Det är som du säger två väldigt viktiga matcher nu på rad mot Benfica, som vi vill gå in och göra allt vi kan för att vinna, såklart. Så jag hoppas att vi kommer upp på hästen igen och kommer in på rätt väg.
Hur har stämningen varit i gruppen under den här svackan?
Nej, men jag tycker vi har hållit det uppe bra. Sen är det klart att det är alltid tungt när man kommer in i en sån här period som lag. Men vi har pratat mycket om det och gjort allt vi kan för att komma upp igen.
Finns det någonting du tycker att ni kanske hade kunnat göra annorlunda?
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi Jag tycker det, vi har slitit och kämpat. Sen som sagt, man kan inte alltid sätta fingret på varför man hamnar i de här svackorna. Det är som fotbollen är.
Ja, Elin Rubensson där alltså, precis efter att hon hade fått beskedet i princip. Det kom ju ut en förmiddag där och några timmar senare så mötte hon media under landslagsuppehållet. Och ja, hon är ju inne på att det har saknats energi. Det behövs någonting. Det har ju inte sett så där sprudlande ut som det gjorde under första halvan av säsongen när de kändes ostoppbara, och även några av de första matcherna precis efter OS när Angeldal och Blackstenius kanske framförallt klev ut med otroligt självförtroende och hade lekstuga med motståndarna. Så att ja, ny energi verkar de behöva få i. Vi får se om det här är rätt lösning.
Alltså jag kan ju spontant känna att i ett sånt där läge med två matcher kvar, du kommer inte få, liksom, du kommer inte ta guldet för att du har liksom tappat det, du kommer inte kunna komma ikfatt, och du har Champions League absolut och det är viktiga matcher kvar att spela. Men ja, och man behöver en energitillskott. Men det jag undrar är hur långsiktig är och hur liksom snabbt har man valt Robert Vilahamn som ny tränare? För det är som sagt, det är assisterande i A-lagstruppen på herrsidan som då går till damsidan för att träna då. Ett lag som spelar på en högre nivå än vad herrlaget gör. För det är ju så med att det är ett Champions League-lag vi pratar om. Känns det inte som att man skulle ha, nu vet jag inte hur länge man har funderat på detta skifte och så vidare, men det borde funderas ganska rejält. Det borde vara liksom en ganska lång process egentligen att hitta rätt kandidat för att leda det här laget nästa säsong. Och att man kanske då, om man nu verkligen vill göra sig av med Mats Green här och nu och snabbt, kör en interimlösning på ett eller annat sätt och sen titta på och verkligen fundera ut vem man ska ha som kandidat. Nu ska vi såklart ge honom chansen här och se vad han kan gå för. Vad jag vet, någon får rätta mig om fel, har han ju inte liksom agerat på tränarsidan på damsidan tidigare och är ett oprövat namn på så vis. Men jag tycker att ett lag som Häcken med den status de ändå har, så vet jag inte om jag tycker att oprövade namn ska ta över dem i dagsläget. Men de håller med honom.
Jag tror ju att Häcken har haft den här planen ett tag, att det har varit funderingar kring att inte förlänga med Mats Green, och misstänker väl då att det här är alternativet som de ser som sin lösning långsiktigt, att de tror att det är ett bra namn och att det är det här namnet de hade velat ha. Det är väl i alla fall den förhoppningen man får, i och med att de faktiskt har signat honom under en längre period här och att han ska leda laget även nästa säsong. Så jag tror att det är mer genomtänkt än vad det kanske kom ut som när det kom väldigt snabbt, att okej, uppgifter, Mats Green ska bort. Vem kommer in? Ett namn som inte så många har koll på, i och med att man kanske inte har koll på de assisterande tränarna i de här svenska lagen så där jättemycket. Men det är ju en person som kan Häcken som klubb. Det är en person som Häckenledningen verkar tro väldigt mycket på. Och ja, vi får väl se vad han gör för resultat med det här Häcken.
Ja, men som sagt, han måste ju få sin chans att visa. Det kan mycket väl vara ett jättebra val. Men det är bara att den initiala signalen man får av vi gör oss av med tränaren, ja men vi tar assisterande från herrlaget. Ja, jag tycker inte på något sätt skickar helt, oavsett vilket lovande tränare det är, så kan jag vara lite, dra mig tillbaka för den signalen som jag kan tycka att det skickar också, med tanke på att ja men alltså det har ju inte funkat under säsongen, och det känns som att det liksom, det är ju verkligen ett bevis. Häcken har fått en jättemöjlighet här att verkligen etablera sig, att verkligen vara ett topplag, att verkligen bygga någonting, att bygga ett varumärke på ett sätt som här laget faktiskt inte lyckats göra. För att det har pratats om att de ska ta SM-guld år ut och år in, och de har misslyckats. Här har du ett lag som är en fullfjädrad SM-guldskandidat, och det gäller att man verkligen behandlar den, ja, med det liksom ansvar, respekt och liksom professionalism som det krävs. Och där, upp till bevis fortfarande till viss del tycker jag där. Med det sagt ska ju såklart Robert Vilahamn få sin möjlighet att visa att Häcken har agerat rätt här. Vad säger vi om Mats Greens gärning i övrigt annars då i klubben?
Ja, han har ju ändå tagit laget Champions League. De vann SM-guld, det första någonsin. Men det började ju också otroligt stökigt med att han började med att söka jobb i en, vill ha en större utmaning, eller vad, jag kommer inte ens ihåg hur det var han uttryckte sig inför förra säsongen. Men det var ju ett otroligt klantigt inlägg från LinkedIn som läckte ut och som var starten på hela det här. Sen så lugnade ju det ner sig med tanke på att resultaten kom och sådär. Sen förstår man ju de spelarna som är tveksamma till exempel hur det hanterades senast med att Kullberg och Sigiotti bänkades. Men där är ju också frågan då, hur mycket hade Mats Gren att säga till om? Och hur mycket hade klubben i sig att säga till om? Hur mycket kom från sportchef och ledningens håll med tanke på att Kullberg och Sigiotti inte vill förlänga? Det känns ju som att de också var inblandade. Det var nog inget beslut som Gren tog bara så där. Han har ju dessutom varit ute och dementerat att det skulle röra sig om den anledningen, vilket spelarna ju ändå hävdar fortfarande att det var den bestämda uppfattningen de fick efter, i alla fall Julia Sigiotti har ju varit ute och sagt det. Så att, ja, det har varit en ganska skakig väg, men man får ju säga att han har ju gjort resultat i alla fall, Mats Gren, under sin tid i då Kopparberg, Göteborg och Häcken.
Ja, jag håller helt med där att resultaten säger sig självt, även om det har varit svajigt den här säsongen. Och sen såklart nu så, man minns ju närmast det som har hänt närmast i tiden, och då är det ju liksom hela den här stökigheterna kring då Julia Sigiotti Olme och Emma Kullbergs situation. Nu verkar ju allting tyda på att de lämnar för andra äventyr utomlands, vad det verkar, ska det väl också vara dessutom. Vi får väl se vad det blir för klubbar som det handlar om där och vad som händer, men stökigt i Häcken i alla fall. Men har det påverkat någonting?
Ja. En sak jag bara tycker lite intressant där apropå Gren som jag håller på att glömma här, det var ju att uppgifterna kom ju samma kväll som, eller eftermiddagen innan Sverige skulle möta Irland i VM-kvalet. Efter det så pratade vi med spelare som har Häcken-koppling. Det var Filippa Angeldal, det var Julia Sigiotti och det var Stina Blackstenius, samtliga då. Angeldal har ju redan lämnat, Blackstenius och Sigiotti väntar man ju sig att de ska lämna efter säsongen. Men på frågan om Mats Gren så var det bara så här, inga kommentarer, jag är här just nu. Och det respekterar man ju fullt ut. Det som är lite intressant med det är att det är ju ingen av dem som på något sätt backar Mats Gren i det här. Det är ingen som säger att oj vad tråkigt det är. Rubensson var inne på dagen efter när det blev officiellt och då har jag hunnit landa lite, hon har hunnit tänka efter innan hon pratar med oss. Med att man måste respektera klubbens beslut. Så att ja, det är lite intressant vad det är som händer och sker i den där klubben.
Ja, för det är ju ofta så att när en tränare lämnar så kan det ju vara ett tack för den här tiden, vi vann ett SM-guld tillsammans. Alltså att det finns ändå någonting där som att det kanske hade suttit, alltså det är ingen som hade dömt dem för att göra en sån sen liksom signal. Sen kan det mycket väl vara så att det var bara att de ville fokusera på landslaget, absolut, och det är stökigt i klubben. Men såklart att det går att utläsa vissa saker från, alltså att man inte helt enkelt just svarar på den frågan om Mats Gren har betytt och så vidare. För att som du var inne på, Anna har uppenbarligen lyckats med en hel del saker under sin tid i BK Häcken. Vi får väl se hur det löser sig med Robert Vilahamn vid rodret istället där. Det är ju två matcher kvar att spela för Häcken och även för de andra lagen. Jag tänker vi stannar lite vid landslaget ändå, för det är ju det som är på tapeten och agendan just nu i och med att det har varit en landskamp. Hur var det i Dublin?
Det var på matchdag, kallt som fan kan jag säga. Det var en otroligt kall kväll i Dublin. Men, och det var ju ingen direkt sprakande fotbollsmatch som det bjöd på, eller däremot en väldigt hetsk fotbollsmatch. Det gick hett till nere på planen. Det var härligt med alla ungdomar som fanns på läktaren som skrek rejält så fort Irland hade bollen i någon form av offensivt försök. Och jag satt och lajvade samtidigt, vilket gör att man sitter och tittar ner i datorn en hel del när man sitter på läktaren. Så ibland när de där vrålen kom så känner man, hjälp, nu gör de snart mål. Så tittar man upp och okej, de har bollen vid mittlinjen fortfarande. Okej, bra, jag kan andas, jag hinner se vad som händer. Men det är ju härligt med det där, den intensiteten, att få tillbaka publiken och givetvis också att Sverige vinner en sån match. Att det faktiskt blir, även om det är ett skitmål, så räknas skitmål precis lika mycket som drömmemålen. Och det där skitmålet, ja, det räckte för 3 poäng i en av de tuffaste bortamatcherna man har i det här kvalet. Så att jag tror att Sverige ändå är relativt nöjda med den insatsen. Sen blir det ju intressant att se nu, för nu väntar ju en träningslandskamp mot Skottland imorgon. Där Gerhardsson har varit väldigt tydlig med att han kommer att rotera. Det kommer roteras en hel del från Gerhardssons sida, så att nu får vi nog se nästan alla som vi inte fick se i första matchen. Ja, det kan möjligtvis att han kanske inte byter målvakt i halvtid. Skulle visserligen inte förvåna mig om han gör det också. Den gode Gerhardsson, för att han vill få se så många spelare som möjligt i den här matchen. Men det ser man ju också på vilka han har skickat fram till media de senaste dagarna. Det är de som normalt sett kanske är bänkspelare, de som inte är med i startelvan. Och det tyder ju på att jag tror att många av dem som startade mot Irland vilar mot Skottland.
Det känns ju som ett rimligt antagande också. Sen Skottland skulle jag ju säga, det är ju mycket svårare nöt att knäcka än Irland som lag. Det känns som Skottland har kommit lite längre i allmänhet där på damsidan. Men samtidigt, träningsmatch är ju inte samma sak som ett VM-kval, så att även om man inte skulle få det optimala resultatet där, så är det ju ingen anledning att skriva några kris, sätta några krisstämplar på det. Men om man tar just Irland-matchen, jag vill inte släppa den riktigt än, någon spelare du tycker sticker ut extra mycket och stärks sina aktier i fortsättningen, för det var ju lite omkastningar på mittfältet bland annat.
Ja, Filippa Angeldal kliver ju in i en roll som hon inte är lika van i. Hon tar ju Seges ansvar på mitten, på det här mittfältet. Och gör ju det bra. Sen märks det att hon är lite obekväm i rollen, att hon inte är helt van. En av dem som jag tyckte var absolut bäst är ju Stina Blackstenius på topp, som springer, löper, är med i första pressen, löper outtröttligt i djupled. Sen visst, ja, hon ligger offside några gånger, men det är de där löpningarna från henne som skapar lägena. Det är det, så målet kommer till. Så att jag tycker väl att Stina gör det väldigt bra. Magda är ju stabil i mittbacksrollen igen, dessutom med kaptensbinden på armen i den här matchen. Så att det är väl de spelarna som sticker ut i den här matchen, skulle jag säga. Framförallt Stina Blackstenius.
Ja, och som sagt, tre viktiga poäng kvar i Sverige fortsatt. Tre vinster av tre möjliga och stormar vidare mot det som, ja, allt annat än att de tar sig till ett mästerskap hade ju varit ett fiasko av sällan skådat slag. Men samtidigt, resultaten ska tas också, man ska lyckas med kvalet och du ska ta dig dit, och det är Sverige på god väg just nu att göra som planerat. Ja, ska vi blicka mot det som händer i helgen då? Alltså, ja, vi har ju Skottland-matchen som sagt, och efter den så är vi tillbaka och näst sista omgången i årets damallsvenska, uppdelad faktiskt på med två matcher per tre dagar och två matcher på varje dag, så det finns goda möjligheter att se mycket fotboll den här helgen. Något särskilt, nu är det ju så att nu är ju guldstriden avgjord. Nu har Rosengård, de har väl firat där på sina olika håll och så vidare. Häcken kommer inte komma i fast, men den strid som lever i allra, allra, allra högsta grad, det är ju den om Champions League-platsen. Den här tredje plats som ger Champions League-kval. Kristianstad som gick om senast på målskillnad nu, alltså har den just nu före Eskilstuna. Vi har Vittsjö på 3 poäng bakom, vi har Hammarby på 4 poäng bakom, KIF Örebro på 5 poäng bakom ska väl också läggas till i hela den här ekvationen, där teoretiskt sett fortfarande skulle kunna gå hela vägen till att KIF Örebro tar den. Det ska dock väldigt mycket till. Vad tror vi? Alltså det, jag tycker det är jättesvårt att veta, för det finns, Kristianstad har sett betydligt bättre ut här på hösten, men jag tycker att Eskilstuna som helhet under säsongen har varit ett bättre lag.
Ja, det håller jag med om. Sen så tittar jag vad de har för matcher kvar, och ja, Kristianstad möter Växjö hemma, möter Piteå borta. Det känns ändå som att man kan ta poäng i de matcherna. Visst, Piteå kommer vara svårt, vi vet inte vad det är för väder där. Den 6 november i den borta matchen. Eskilstuna möter ju topplagen, och visst, toppstriden är avgjord, men Rosengård som de har nu först, ja, det är ett Rosengård som ska fira guldet tillsammans med sin publik och borde vilja bjuda upp till dans i den matchen. Det är då man ska fira tillsammans med alla på plats i Skåne och också fira tillsammans allihopa igen. Det är ju inte alla spelare som ens fick vara med uppe i Piteå senast, så att jag tror att Rosengård kommer att bjuda på rejält motstånd för Eskilstuna. Sen får man väl se vad Häcken är i för status den 6 november i och med att dels ny tränare, men också mitt i det här tuffa Champions League-matchandet igen. Det kommer börja ta fokus. Så att, ja, nej, jag tror kanske att jag ska hålla en, eller skulle lagt en slant på Kristianstad om jag skulle vara tvungen att göra det nu.
Jag håller nog med, för att sett till Rosengård, vad de är för lag, de kommer ju inte acceptera något annat än en planenlig seger mot Eskilstuna när de ska fira ett guld. Det hade ju varit en sån otrolig smolk i bägaren för dem att typ bara få oavgjort eller förlora en sån match hemma inför publiken. Så, och att Växjö då, ja, det är ju ett Växjö i för sig som på något sätt vill avsluta på fin fot, som vill liksom visa att ja, vi är inte så usla som tabelläget visar. Växjö som ju då liksom är klara för elitettan nästa säsong, när blott 8 inskrapade poäng och blott 6 gjorda mål på 20 matcher. De kommer ju dock vilja visa att de är ett bättre lag än vad den tabellraden visar borta mot Kristianstad. Och jag är inte helt övertygad om där Kristianstad har visat den här säsongen. Det har jag inte varit egentligen på något steg. Jag tycker att det finns problem, men samtidigt det finns väldigt stort sparkapital i det här laget. Det finns väldigt hög högsta nivå i det här laget. Men och i och med de resultaten som har fallit den senaste tiden, så tror jag väl också att Kristianstad, det är Kristianstads plats att tappa just nu. Det är där som i alla fall är känslan, att det är Kristianstad som sitter i ett ganska stort förarsäte. Den ska man väl inte räkna bort om Kristianstad då skulle åka på någon plump där. Så har vi ju Vittsjö som ligger bakom. De har AIK borta, ett AIK som har säkert kontraktet. Och sen då, ja, formstarkt måste vara KIF Örebro sen därefter i slutomgången på hemmaplan. Så att Vittsjö vill jag inte heller helt ännu plocka bort från den här striden. Och sen då såklart Hammarby som, ja, hemma vet vi att de är starka med sina fans i ryggen. Får se hur många som ansluter för matchen mot Linköping på lördag. Och sen då, därefter, i slutomgången, så är det ju Växjö borta. Så ja, men vad säger du? Ska vi räkna bort Hammarby och till och med... KIF Örebro ska ju till, alltså, mirakulösa resultat åt alla möjliga håll och kanter för det ska bli av. Men Hammarby, kan vi räkna bort dem helt?
Ja, helt och helt, men jag skulle väl ändå säga, alltså, med tanke på att de ligger 4 poäng efter, så måste ju mycket till för att de ska in och stöka. Det känns ju som att mycket ska till även för att Vittsjö ska ge sig in i det, även om det kan bli så att de, ja, de slår AIK på bortaplan, så är man uppe på samma poäng ändå som Eskilstuna och Kristianstad, som då har en match mindre spelad med tanke på att de spelar söndag och måndag sen. Men då sätter man ju lite press på de två lagen genom att själva blandas i det. Så att Vittsjö får vi väl räkna in, men Hammarby tror jag att vi kan räkna bort.
Jag håller återigen med. Det blir väldigt rolig podd när vi sitter och håller med varandra om det mesta. Då kommer man inte så långt i diskussionen.
Existerande.
Landslagsuppehåll, som det kallas. Då är det ganska lugnt. Något annat som du funderar över inför det som komma skall?
Nej, det är ju framförallt den här striden om tredjeplatsen. Vilka drar det längsta strået och får spela Champions League? Det är ju det som känns som det intressanta som väntar oss här. Och det är ju en stor grej att ta den där tredjeplatsen nu, i och med att det innebär Europaspel, möjligheten till att kvala in till ett Champions League. Och med tanke på Kristianstad som ju fick det tufft direkt efter att de hade kvalat sist. De gjorde ju ett helt okej kval när man vann första matchen. Sen fick stryk mot Bordeaux i den avgörande matchen för att komma in i samma kvalrunda sen som Häcken och Rosengård. Det var ju därefter de lite tappade stinget i damallsvenskan. Hade det lite svårt att komma tillbaka. Så att jag tror att de suktar väldigt mycket efter den där Champions League-biljetten. Och ja, det ska bli intressant att se hur de hanterar det de två sista omgångarna här. För det är ju ett lag som inte har bländat oss alls på samma sätt som de gjorde i fjol. För i fjol var det ju ett lag som var väldigt mycket rock'n'roll, släppte in en hel del mål i början av säsongen, men sen lyckades täta det där ganska bra. Och då bara fortsatte att ösa in mål framåt. Man har inte riktigt lyckats med det där i år. Man glänser inte på samma sätt som man gjorde i fjol, men man kan alltså ändå ta den där tredjeplatsen, och det vore otroligt starkt av Kristianstad att göra en sån uppryckning, skulle jag säga.
Ja, och men det ska i alla fall sägas att det är uppenbart att de tror på vägen de har valt. För det är väl någonting som också har börjat ploppa in här nu under landslagsuppehållet, är ju annonserade kontraktsförlängningar. För det vet vi alla att det är många kontrakt som sitter på utgående status. Där är det ju intressant läge också för Kristianstad, att jag tror nog att vissa spelare så kan det nog vara avgörande, CL-plats eller inte, huruvida man har, är intresserad av att förlänga och fortsätta i KDFF. Det är i alla fall klart att trotjänaren, får vi kalla henne, Beta Gunnarsdottir, inte är klar, som de skriver på sin hemsida. Beta är inte klar med KDFF och KDFF är inte klar med Beta. För hon har ju förlängt sitt kontrakt som tränare där i Kristianstad. Dessutom nyligen blev det officiellt också att på tal om trotjänare, Alice Nilsson ska göra sin 20:e säsong i Kristianstad DFF. Bara, det är otroligt, otroligt nummer egentligen. Alltså att 20 säsonger, då har man ju såklart räknat också hela vägen från flicklagen när hon var liten och vidare. Men likväl, 20 säsonger i KDFF blir det alltså för Alice Nilsson nästa säsong. Förlängt till 2023. Kajsa Törnqvist dessutom också förlängt sitt kontrakt. Men till att börja med att Beta Gunnarsdottir förlänger och man fortsätter med henne vid rodret, det känns ju som ett helt uppenbart och rätt val för från Kristianstads del.
Ja, hon prisades ju som årets tränare i fjol på vår gala Damallsvenskans bästa. Efter det hon gjorde med Kristianstad då, och kände ju att hon inte kunde lämna det bygget när de skulle ut i Europa. Det fanns ju möjlighet för henne att flytta hem till Island, att ta över landslaget rent av, men hon ville vara kvar på den här resan. Och ja, det känns ju givet det som hon har lyckats bygga där nere. Hon är ju Kristianstad, så är det ju bara. Det är det första man tänker på när man tänker på KDFF, det är Beta.
Mm. Och det är ju som sagt, det är ju en sån tid där man liksom förlänger och ändrar och så vidare. Ska väl också noteras att man har valt att förlänga lite kontrakt i KIF Örebro, som också är väldigt tidiga ute.
Du säger lite kontrakt.
Ja, lite var väl en underdrift med tanke på hur många spelare. Vi var ju inne lite på Anna Sandberg förra veckan, men om man ju adderat Jenna Hellström, Frida Abrahamsson och så vidare till den skaran också med nya kontrakt. Nathalie Off Persson även skrivit på, hon för ett nytt avtal i KIF Örebro. Jag tycker det här är ganska imponerande där de gör, och det är ganska tydligt att de har en väldigt, väldigt tydlig plan i fortsättningen, att de vill ändå satsa långsiktigt.
Ja, så känns det ju verkligen, och det var ju lite så som Kristoffer beskrev dem i början på säsongen, att man visste inte alls vad man hade dem, att det skulle behöva lite tid för att sätta sig. Det känns ju som att det gör det allt mer och mer, och det känns ju verkligen som att spelarna tror på idén, för även tränare Rickard Johansson har väl förlängt här också i allt.
Ja, det är ju 2-årskontrakt på honom.
Ja, så att han är kvar även nästa säsong med den här visionen, att det är någonting som spelarna tror på och som ju verkligen har gett resultat de senaste matcherna. Jag kommer ihåg, det vi har refererat till det varenda gång sedan dess, men när vi pratade med Nathalie Off Persson.
Vi kommer alltid referera till när vi pratar med Nathalie Off Persson i podden. Ja. När vi pratar om KIF Örebro. Ja.
Nej, men då var hon sa om poängen, att då kändes det som att ja, hon siktade högt, men de tar ju de där poängen. De gör ju det, och kan de få en försäsong i lugn och ro i det här, när alla vet vad som väntar, när alla vet vad som krävs, då borde det kunna bli ganska bra nästa år. Då kan man nog inte tippa dem 8.
Nej, det ska, men det är nog ganska svårt att tippa dem 8 skulle jag säga, om de får behålla stommen och verkligen liksom behålla hela sin startelva som ändå verkar vara det som de är på väg att göra. Och sen addera någonting mer till det, men det är ju också många andra lag som vill slåss där uppe. Man sitter ju och är lite spänd på vad Hammarby ska hitta på under det här transferfönstret. Till exempel när de varit så tydliga med hur de vill satsa, hur de vill bygga vidare, och att det här egentligen faktiskt bara är ett startår och att den här resan är långt ifrån färdig. Vad Vittsjö kan göra som, ja, förlängde med Claire Polkinghorn lite i skymundan där med 2 år. Det är ju ett styrkebesked tycker jag, att förlänga med en sån mittback. Ett 2-årskontrakt på det också. Det är den typen av för länge som de här klubbarna inte har gjort tidigare på samma sätt. Och det är så glädjande att se, tycker jag, att det ändå skrivs lite längre avtal, att det finns en liksom mycket tydligare plan väldigt tidigt hos klubbar idag på hur man vill bygga sina trupper inför nästa säsong. För det arbetet ska ju vara påbörjat sedan länge för att det ska bli så bra som möjligt, och man inte ska sitta där i liksom februari, mars och oj, nu måste vi panikvärva in någon och hitta någonting och så vidare. Så jag tycker att det är positiva tendenser vi ser lite varstans här i landet på lag som verkligen börjar bygga ordentligt och bygga tidigt. Får hoppas att det fortsätter drälla in officiella kontraktförlängningar här under sluttampen av serien. Förutom topp 3-striden och förutom att vi ser fram emot sånt, vad ser du allra mest fram emot här nu när, ja, jag kan säga så här, det kommer vara kallt på läktarna även här i de allsvenska sammanhangen och inte bara i Dublin ska sägas under slutomgångar. Vi har väl alla märkt hur kyligt har blivit ute, men vad ser du mest fram emot, Anna?
Den här helgen menar du bara generellt?
Jag
eller
tänkte vad? Mer hösten i, som stort liksom nu och de sista två omgångarna som väntar, men du kan ju börja med den här helgen om du vill.
Ja, men jag ser ju fram emot när Rosengård ska fira sitt guld och se hur de hanterar det mot Eskilstuna. Och om vi ska se lite längre fram så ser jag ju otroligt mycket fram emot vår gala där vi ska få hylla allt det där som har varit extraordinärt den här säsongen. Prisa spelarna som har stuckit ut och återuppleva alla härliga minnen. Se en massa snygga mål igen, för det har det ju blivit.
Ja, snygga mål finns ju. Du har ju suttit där och funderat. Vi har suttit och funderat här liksom. Ja, vilka mål är det som kan vinna årets mål? Och det är inte så lätt att ta ut. Det är några.
Ja, att jobba ner den där listan till 8, det kommer ta sin lilla tid. Men när vi väl har gjort det, ja, då kommer omröstningen att dyka upp. För därifrån så är det ju alla som lyssnar på oss, som är inne på Sportbladets sociala medier, som får vara med och rösta fram vilka det är som ska gå till finalen. En final som ju kommer att äga rum under själva galan, som alltså är den 15 november klockan 19.00. Så att, ja, det ska bli kul att se vilket mål det är som drar det längsta strået i år. I fjol kände jag mig ganska säker på vilket som skulle vinna. Sen blev det tajt, det blev det. Men Fanny Long kände som en ganska given vinnare i fjol. Jag tycker inte att det är lika givet i år, för att det finns så många snygga mål som är snygga på olika sätt. Och jag har ingen aning om vad som går hem hos flest.
Ja, det återstår att se om jag får min solklara kandidat som vinnare eller inte. Ni som undrar vad jag, ja, ni som undrar vad jag syftar på för mål ni inte lyssnar på den här podden. Välkomna i sånt fall till Damallsvenska podden. Kul att ni kom hit. Nej, och sen vi kan ju säga det, om ni tycker att vi är lite stumma idag eller liksom inte är samma driv som man kanske alltid har mitt under omgången, då är det för att vi faktiskt har suttit här och gnuggat våra geniknölar och funderat och pratat och resonerat och stött och blött. För nomineringsjuryn träffades ju, kan vi faktiskt ändå avslöja att den träffades, inte vad vi kom fram till, men vi har i alla fall pratat.
Ja, vi kan absolut inte berätta någonting om vad som var riktigt än, men det var ju en del ganska tuffa kategorier att välja ut kandidater i. Det är ju så att det kommer vara 3 personer nominerade i samtliga kategorier då, av de som sedan utses av en jury, så att det blir spännande att se var vi landar, och alla kategorier är ju inte satta än heller. Det finns fortfarande möjlighet att spela till sig en plats i kategorier här under de sista omgångarna. Så det kommer jag sitta och titta lite extra efter de här 2 sista omgångarna. Vilka spelare som tar för sig, för att man har ju stenkoll på vad de har gjort hittills. Men ja, hur de hanterar de 2 sista omgångarna, det blir intressant att se. Och det handlar väl kanske framförallt då lagen som fortfarande har något att spela för. Vilka blir avgörande där? Vem ger någon en CL-plats till exempel? Vad blir avgörande där? Ja, vi får väl se.
Precis, det är ännu inte fastklamrat i sten vad vilka det är som kan vinna priser på galan i år. Men det som är fastklamrat i sten, eller fast inristat i sten. Ja, nu leker jag för mycket med adjektiv här som vanligt. Men i alla fall, det är klart att det blir gala 15 november, så missa för allt i världen inte det 19.00, en måndag dessutom. Som vi kommer att avsluta den här säsongen med buller och brak. Vet inte om man ska kalla det här avslutandet av podden för ett avslutande med buller och brak. Men ett avslutande är det i alla fall. Ska vi börja med att konstatera att Skottland-Sverige är det som väntar den så sen alltså. Full omgång i helgen som stundar. AIK Vittsjö sparkar igång på Skytteholm på lördag 13.00. Följt av Hammarby Linköping 14.00 på Kanalplan. Och sen Kristianstad-Växjö, Häcken-Djurgården på söndag. Och sen måndagsmatcher också dessutom. 2 stycken 19.00-drabbningar. FC Rosengård ska fira guldet hemma mot Eskilstuna United. Och KIF Örebro ska hålla liv i sina, ja, något utopiska Champions League-drömmar i mötet hemma mot Piteå. Det är det som stundar till helgen, så att du får se till att kurera dig nu, Anna, så att du inte behöver följa de matcherna under en filt.
Nej, det hade jag inte tänkt göra. Jag hoppas vara på plats i alla fall på en arena under den här omgången. Så nej, jag ska kurera mig fort som attan. Så resten av matcherna tittar jag såklart på Sportbladet Play.
Mm-hmm. Klassiskt husmorstips, ingefära, det funkar alltid oavsett.
Det är också min favoritkrydda i livet, så att ingefära, det intas.
Perfekt, då ska du få inta ingefära. Och vi tackar er som har lyssnat för att ni hängde med detta landslagsuppehåll. Damallsvenska podden är tillbaka med mer fotbollsrelaterat och matchrelaterat såklart nästa vecka. Till dess, ha det gott.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.